Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och idag har vi glädjen att välkomna Håkan Nordström att vara semesterpratare. Välkommen Håkan.
Tänk er, en hel gympahall full med mer eller mindre nyblivna mammor där deras nyfödda unga ligger på diverse filtar och gurglar förnöjt eller till och med sover. Deras några år äldre syskon som har fått följa med springer omkring och leker med bollar och andra träningsredskap. Det kokar verkligen av aktivitet i lokalen. Ser ni framför er denna härliga kreativitet? Hoppas det, för det var det jag såg denna förmiddag en torsdag i maj 2014. Vissa av de yngre barnen är mindre nöjda och grinar ogenerat så det nästan överröstar musiken som spelas i högtalarna. Mitt i all denna kreativa röra så gör mammorna sitt bästa för att hänga med i passet. Ett pass som leds av Friskis och Svettis PT Marcus Lindberg. Han gör allt, och då menar jag verkligen allt, för att ge mammorna rätt förutsättningar att genomföra passet utan att störas allt för mycket av sina älsklingar. Man brukar ju säga att vi män inte har så där jätteutvecklad simultanförmåga. Om det stämmer eller inte går jag inte in på här. Men en sak är i alla fall säker. Marcus simultanförmåga är det verkligen ingen fel på. Samtidigt som han för passet framåt i form av kommando till mammorna vad de ska göra med sina kroppar och redskap, så ser han även till att ta hand om de ungar som han anser behöver extra uppmärksamhet så att deras mammor får koncentrera sig på träningsövningarna. Jag och grymma skribenten Marta Wolf var på passet och skulle göra en större grej till min största kund, tidningen 7. Och vilken kick vi fick. Vart vi än tittade hittade vi uppslag till en bra artikel. Jag plåtade runt rätt friskt och insåg att detta skulle bli hur bra som helst. Men samtidigt insåg jag att det fanns något större att hämta från detta tillfälle. Jag hade ju sett Peter Marcus agera med barnen redan från början. Och när vi var ungefär mitt i passet så uppenbarade sig tillfället. Marcus hade hittat, eller rättare sagt, han förstod att dessa två barn behövde han ta hand om lite extra för att deras mammor skulle få träna i fred. Två ungar som inte var så nöjda över att deras mammor inte uppmärksammade dem till 100%. Men Marcus visste bot. Lugnt och behärskat fixade han så att de fick vaggas i hans famn istället för i deras mammors. Jag fick verkligen springa runt som en galning runt Marcus och de två ungarna innan bilden satt. Och som den satt. Förstod direkt att detta var en kanonbild, och när det var dags att skicka in bidrag till tävlingen Grodden, alltså gratistidningarnas tävling varje år, där det bland många kategorier tävlades om Sveriges bästa bild, insåg jag naturligtvis att detta var den självklara bilden som jag skulle skicka in. Och ja, den blev årets bild. Bästa bild 2015 i konkurrens med bilder tagna i över 300 gratistidningar runt om i Sverige. Grymt skoj, och kanske också ett bevis på att vi på Sjuan jobbar helt rätt i vår ambition att leverera kvalitet till våra trogna läsare i Örnsköldsvik.
Let's enjoy.
Hej alla Örnsköldsviksbor! Kul att just du lyssnar på mitt semesterprat. Jag heter alltså Håkan Nordström och den första låten jag spelade för er var Winner med Pet Shop Boys. Eftersom att mitt yrke sedan 30 år tillbaka är att vara fotograf så tycker jag naturligtvis att det är viktigt och naturligt att ha bilden i fokus. Jag kommer därför under denna timme av semesterpratarna att bland annat prata om ett antal bilder som jag tagit under dessa år jag jobbat som fotograf på heltid. Under pratet om en speciell bild kommer jag för att hjälpa er som är sugna på att se hur bilden verkligen ser ut lägga ut den en efter en på min Facebook-sida. Om ni vill och har möjlighet kan ni nu leta upp mig på Facebook och där följa med i programmet. Och för dig som lyssnar på min första sändning lägger jag precis just nu ut vinnarbilder jag tidigare pratade om från Mamma Jumpa på Friskis. Plus att jag nu också lägger ut en annan bild som jag som fotograf tycker är rätt okej. Det är en bild från februari 2013 när Thomas Ledin uppträdde i Fjällräven Center. Ett arrangemang som härliga Fredrik Vedin fixat. I princip under alla konserter jag bevakat i min karriär har det varit de tre första låtarna som gällt när det gäller att plåta artisten och då ofta framme vid scen. Detta gällde också denna kväll och efter de tre låtarna fördes vi fotografer vänligt men bestämt bort från scenkanten. Tanken är då att det är slutfotograferat och artisten kan slappna av resten av spelningen utan att behöva tänka på att bilden tas på hen. Men jag hade under dessa tre låtar sett att det byggt en rund liten scen ute bland publiken och förstod att på den skulle Thomas förr eller senare ställa sig på och sjunga. Kan bli en bra bild tänkte jag och smög så långt bak och upp i arenan jag kunde för att inte synas med min kamera. Mycket riktigt. Efter en lång, fast inte alls tråkig, väntan var det dags. Ledin skulle upp på pucken mitt i publikhavet. Upp med 400 mm gluggen och efter några takter satt bilden där. Den satt så bra att Thomas Ledin ville och fick använda den som sin bild i en helsidesannons i kvällstidningarna när han tackade hela Sverige för att det kommit och sett honom på hans turné. Kul och lite stolt är allt, så därför kör vi en av Ledins härliga låtar från albumet Höga kusten.
Sitter tyst bakom ratten i egna tankar, mil efter mil. Han följer E4 norrut, det flyter fint, passerar Härnösand. Där på avstånd syns pilonerna och den bro som bär ditt namn. Höga kusten, här kommer din förlorade son. Höga kusten, höga kusten, här kommer han farande hem. Höga kusten, ut till höger syns havet, under bron en mäktig här. Bergen reser sig ståtligt, tar ett djupt andetag, möter sig själv. Nya dörren bromsar in, svänger av, han kan vägen utan till. Husens alla fönster står här tomma på rad, inte en enda människa syns till. Höga kusten, här kommer din förlorade son. Höga kusten, höga kusten, här kommer han farande hem. Höga kusten, hem för att bli en del av allting igen, och på barndomens stiga söka sammanhangen. Ta till sig havet, känna det lugn i sin själ, som man allt för länge saknat, man behöver så väl. Här gick svart Nora färgen. Tänk alla timmar han väntat på den. Förr i tiden ringlar sig en grusväg fram. Ja, det var långt innan alla kalhyggen. Nu tar han bron, ingen väntar. Några kilometer kvar, en utförsbacke och sen. Där mellan björkarna syns fjärden titta fram. Nu är han i Lövvik, äntligen.
Ja, Höga kusten, ja. Tänk så oerhört privilegierade vi är som bor i detta fantastiska landskap. Hoppas ni alla tar er tid att åka ut till alla smultronställen som finns där ute. Och glöm då inte kameran. Det finns så otroligt många underbara platser som bara väntar på att du ska komma förbi och plåta lite. Destinationen har aldrig haft så många turister som nu, och det är ju hur kul som helst och framförallt viktigt för det som har turism som sin näring. 2008 var jag tillsammans med Peder Sundström, Anders Lönn, Johan Eklund och Göran Eriksson med om att starta sommarmagasinet Magasin Höga Kusten. Ett magasin som sedan sommaren 2009 delats ut gratis runt om i Höga Kusten och även på flera andra ställen runt om i Sverige. Ett grymt skojprojekt där man inte bara får vara med och göra sköna reportage utan också jobba med andra fotografers och skribenters reportage. Mycket lärorikt och vilka underbara tips på besöksmål och aktiviteter man får till sig. Personligen så gillar jag bäst att göra reportage med människor i centrum. När jag bläddrar tillbaka i de 8 nummer vi hittills gjort fastnar jag speciellt för story om Rune på Grisslan som publicerades 2010. Vilken skön kille och vilken härlig berättelse han delade med sig till mig och skribenten Ann Sandén. Leta upp det numret på vår hemsida och njut av läsningen. En annan story värd att läsa tycker jag är från magasinet som kom ut 2011. Vi tog min P1800 och körde runt i Höga kusten. Det finns så många läckra vägar att ta istället för att alltid köra E4. Men ibland måste resan till vara viktigare än själva målet. Blev riktigt trevliga bilder på bilen med bland annat Sandöbron och legendariska Västerlunds café som kulisser. 2010 gav vi ut vår första bok som hette Höga kusten, Land, Sea & Phenomena. Tanken var att göra en speciell bok om ett av världens mest unika kustområde och världsarv. Boken är ett mastigt verk på 200 sidor i ett stort coffee table format. Duktiga författaren Bo R. Holmberg skrev ett antal berättelser med Höga kusten koppling och resten av boken är en lång hyllning till destinationen i form av fotografier med några av Sveriges absolut främsta naturfotografer representerade. Just nu håller magasinets redaktion på med vår andra bok. I titeln Vår del av världen kommer den att bli en hyllning till Höga kusten som en gastronomisk destination. Ett jätteroligt projekt som handlar om mycket om matplåtning och berättande om råvarans historia. Gillar du matböcker och tycker att Höga kusten är ett fantastiskt ställe ska du hålla ögonen öppna efter boken lagom till kommande jul. Sedan 2013 är det Göran Erikssons älskade fru Eva som är med som ägare i magasinet. Göran, som inte finns med oss längre efter att under en lång tid kämpa mot sjukdomen leukemi, var en helt underbar människa. Otroligt duktig i sin profession och mycket omtyckt bland alla som hade förmån att lära känna honom. Inte minst som ordförande för Modo Hockey och även i Icebreakers. Det är många som saknar Görans härliga skratt och kloka ord. Den här låten är till dig, Göran. Metallica med Nothing Else Matters. Den låt som jag och Anders Lönn använde som musik i det bildspel vi visade på Görans begravning.
Thank you.
Tillsammans med Göran Eriksson upplevde jag också ett av de absolut största, ja kanske det största, jobbrelaterade äventyr jag definitivt varit med om när jag var med om när galet omtyckta Marcus Näslund fick sin tröja nummer 19 upphissad i Vancouvers hemmaarena den 11 december 2010. En tröjhissning är en enormt stor händelse i Kanada och NHL. Bara två svenskar hade tidigare fått sina tröjor upphissade i taket. Börje Salmings nummer 21 i Toronto och Thomas Stens 25 i Winnipeg Jets. Det började med att vi var ute på vår årliga turné med Icebreakers när det kom på tal att Marcus skulle hyllas i Vancouver. Det lag som han varit trogen i 12 säsonger. Göran och jag hade inga större problem att förstå att detta skulle vara en fantastisk grej att vara med på. Inga problem för Macke, och sedan jag erbjudit mig att vara hans officiella fotograf med målet att göra en personlig fotobok som minne från den magiska dagen var alla nöjda. Efter en behaglig resa hade vi nästan en vecka på plats i Vancouver. Dagarna innan själva ceremonin varvades mellan turistiska utflykter och grymma kvällstillställningar tillsammans med Mackes närmaste. Dagen med stort D kom. På förmiddagen invigde Vancouver en liten Hall of Fame med Marcus i centrum. Och när det äntligen började närma sig match blev vi hämtade med limousin för transport till arenan. Läckert att se så många fans som stod och väntade när vi kom fram för att få en snabb skymt av Marcus eller kanske en autograf. Sedan gick allt snabbt. Och så professionella staben som ansvarade för hyllningen var. Minutupplägg och pedagogiska genomgångar för alla inblandade och vad som gällde. Endast tv-folk på isen var ordern. Stillbildsfotograferna skulle hålla sig bakom sargen. Detta hörde aldrig jag, och eftersom alla nog förstod att denna uppklädda, långa, skandinavienliknande kille med kamera springandes runt huvudpersonen var en i sällskapet, så ingen vågade stoppa mig när jag som enda fotograf gick ut på isen. Vilken ceremoni de 19 000 jublande fansen på plats fick se. Jag lovar er, det var ståpäls på min kropp varenda minut av det närmare 40 som hyllningen pågick. Vill ni se en vilsen Örnsköldsviksbo, ja förutom världsvana familjen Näslund då, mitt i värsta hyllningen, så kolla speciellt in 5.45 in på denna hyllningsfilm på YouTube. Ta fram papper och penna. https77youtube. Jag lägger ut en länk på min Facebook istället. Enklast så. Här kommer den musik som Vancouvers mediaavdelning använde sig av när det spelade upp Marcus karriär i Jumbotronen precis innan det var dags för familjen Näslund att ta emot folkets jubel. Coldplay med Viva La Vida. En låt som jag varje gång jag hör den direkt kopplar till den fantastiska vecka jag och Göran hade tillsammans med Marcus med familj och vänner i Kanada i slutet på 2010. Tack än en gång Marcus och Lotta för en grym upplevelse och ett minne för livet.
Listen as the crowd would sing, "Now the okay."
Yrkefotograf, just det ja. Hur gick det här till då? Att jag i år firar att jag jobbat som professionell fotograf i 30 år. Det var i alla fall 30 år sedan nu i november som jag startade mitt företag. Visst hade jag fotograferat och haft bilder i olika tidningar innan. Men det var 1986 som jag bestämde mig för att satsa på heltid på min tidigare hobby. För en hobby, det var det från början. Min pappa Karl-Erik hade satsat på att köpa en bra kamera tidigt och jag kommer ihåg att jag tyckte mycket om att låna den och även bläddra i de många fotoalbum som mamma ordnat till hemma när jag var ung. Har för övrigt en bild där jag som 4-åring sitter i pappas knä tillsammans med lilla syster Katrin där jag håller i en kamera. En skoj och välkomponerad bild som mamma Yvonne har upphovsrätt till. Den kamera jag på bilden håller i handen är dock inte min första kamera utan det dröjde länge innan jag fick min första egna kamera. En Kodak Instamatic. Ni vet en sån som hade en liten blixtkub med 4 engångsblixtar på kameran. När man framkallade bilderna blev det fyrkantiga, typ 9x9 cm med en liten vit ram runt. Påminner faktiskt väldigt mycket om dagens Instagram-bilder. Skillnaden mellan dåtidens bilder och dagens är att då fotograferade man med film i kameran som efter framkallning blev negativ och sedan gjorde man kort av den. Dessa negativ var man rädd om och förvarade på ett tryggt ställe så att det inte skulle förstöras eller tappas bort. För då var bilderna helt enkelt borta. Fortfarande kan du gå till en fotobutik och framkalla bilder från det negativ du tog för evigheter sedan. Idag fotas i princip alla bilder digitalt och som det fotas. Det har aldrig tagit så många bilder som det görs idag och det beror naturligtvis på alla smarta telefoner. Och att alla sociala medier erbjuder superenkla lösningar att fotografera och framförallt publicera bilder. Tycker dock med sig att många bilder som tas idag bara blir en ögonblicksgrej. Där en bild kanske läggs ut på till exempel Instagram eller Facebook och sedan raderas från telefon eller kamera. Så det här med att arkivera, bevara och tänka på att bilden så småningom behövs för att berätta en historia om vår samtid finns inte längre i samma utsträckning som förr. Inte heller på de stora tidningsredaktionerna spar man på alla bilder, utan massor av kommande historiska bilder raderas helt enkelt för att spara lagringsutrymme och för att det tar tid att arkivera en digital bildrätt. Som gammal fotograf och med ett intresse för historiska bilder känns den utvecklingen inte alls rolig tycker jag. Med min Instamatic tog jag bilder på mina vänner och på händelser i mitt då unga liv. Snabbt tog fotointresset en allt större plats i mitt liv och jag började spara till en riktig kamera. En systemkamera med flera objektiv. Det blev till slut en Konica med 3 gluggar. Vilken lycka! Under militärtjänstgöring på I21 i Sollefteå använde jag kameran flitigt och när det var dags att plugga på högskolan i Luleå blev jag snabbt invald som vice ordförande i fotoklubben. Så småningom började hobbyn glida över till att bli en möjlighet att tjäna lite pengar på bilderna. Fick fota sport, mest basket för ÖA och från början var man tvungen att skriva ett referat från matchen också för att få med bilderna i tidningen. En av mina första bilder jag fick publicerat i tidningen var på ett lik. Sommarjobbade på Husenfabriken när det for ett rykte genom fabriken att en kille hittat ett gammalt lik på en timmertransport i vattnet bredvid kajen. Jag hade kameran på jobbet så det var enkelt att ta bilden. Ringde ÖA och frågade om de var intresserade av bilderna och det var det. Det blev en bild både på första sidan och en stor bild på sista. Gissa om man var stolt och tyckte att det var hur kul som helst att få sina bilder publicerade så stort. Det ena gav det andra och jag fick ett vikariat på ÖA och direkt efter ett vikariat på Västerbottens-Kuriren. Direkt efter de båda jobben bestämde jag mig för att satsa heltid som fotograf. Och det är som sagt 30 år sedan nu. Tänk vad tiden går. Vissa bilder känner man direkt att det sitter perfekt. Som vinnarbilden från mammagympan och Lidinbilden. Eller Per Svartvades jubel efter det avgörande målet i kvartsfinalen mot Timrå 2007. På samma sätt som man aldrig kommer att glömma vissa tillfällen i livet. Som när ens barn kom till världen. Som natten på ett hotell i Costa Rica som låg mitt emot en aktiv vulkan som plötsligt började spruta lava. Som den första klunken av vår egen boxviske tillsammans med Nisse och Arne efter 5 års väntan. Eller som den första kyssen en midsommarafton för 23 år sedan. Bo Kaspers orkester med sin supersuccé I samma bil. Vilket drag det blev när det som extra nummer spelade låten på Skulen naturscen för några veckor sedan. Första gången jag såg dem live var på tidningen 7s gratiskonsert 7/7/2009. Vilken grym stämning. Det var närmare 5000 i publiken som dansade loss till bandet. Trots att det verkligen spöregnade hela spelningen. Svårt att ta bra bilder i ett sånt väder. Däremot är Bo personligen en riktig superkille och lätt att få kontakt med. Det finns dock andra som det inte är lätt alls, för att inte säga omöjligt, att få kontakt med och ta avslappnade bilder på. Som tur är finns det å andra sidan andra personer som är mer lätt fotograferade. För att inte säga väldigt måna om att få vara med på bild. Skulle kunna räkna upp en lång lista på personer som gör allt för att få några sekunder i rampljuset. Men väljer att behålla den för mig själv. Sorry. Däremot finns det naturligtvis en massa tillfällen jag varit med om under mina 30 år som fotograf. Där situationen, platsen eller människorna som ska porträtteras till ett reportage fastnat i mitt minne som en speciell händelse. Jag tar några exempel. En verklig sjuk grej. Det var kvällen innan midsommarafton i slutet på 80-talet. Allt var förberett för kommande nummer av ÖA och jag och min reporter hade räknat med en lugn kväll. Plötsligt hör vi på polisradion att det brinner i Frälsningsarméns lokaler på Läroverksgatan. Klockan börjar närma sig pressstopp så vi skyndar dit. Jag tar några standardbilder på eld, rök och stressade brandmän men känner att denna brand berör ju så många medlemmar, anställda med mera. Så jag tänker att vi bör hitta någon som har kopplingar till Frälsningsarmén som kan säga ett par pratminus om hur hemskt det är att det brinner och så vidare. Plus en bild naturligtvis. Många kvällspigga människor hade samlats i parken mittemot och långt där borta ser jag en kille jag känner väl. Lars-Åke Norman. Den Norman inte känner är inte värd att känna, tänker jag, och springer fram till honom och frågar om han ser någon på plats som han vet har en koppling till armén. Mycket riktigt. Han pekar på en kille och säger, jag undrar om inte den där killen är medlem. Tack. Jag springer fram till utpekat kille och frågar om han har kopplingar till armén och om det är okej att jag tar en bild och att min reporter ställer några frågor. Med viss tvekan, nästan lite förvånande, svarar han ja. Och jag tar mina bilder med honom framför branden. Tidningen är ju redan gjord så kvällsredigeraren lyfter ut något inte så viktigt och lägger in en kort text och en liten bild från branden. Dock inte bilden på killen. Flera dagar senare fick vi reda på att branden varit anlagd och att det tagit hand om en misstänkt. Inget konstigt med det egentligen, men det blev det definitivt några veckor senare. Kriminalreporten kom tillbaka från rättegången och meddelade att en anhållen för mordbranden själv stod och tittade på branden. Då och först då började min hjärna jobba. Var det inte så att killen jag plåtade på plats uppträtt lite märkligt? Och var det inte en fruktansvärt stirrig blick han hade på bilderna? Jo, mycket riktigt. Jag visade bilden på killen för min kollega som var på rättegången och visst var det han. Jag hade alltså tagit en bild på en brand i bakgrunden med en person som tänt på det hela stirrande in i kameran. Scary. Ett annat minne som aldrig kommer att försvinna är när Modo Hockeys herrelag tog sitt andra SM-guld i Linköping den 14 april 2007. Jag var på plats för bland annat Modos räkning och den glädje som utspelade sig efter matchen kommer jag nog aldrig få uppleva igen. Allt ifrån alla galna upptåg i omklädningsrummet till flygresan i det chartrade planet hem och framförallt bussresan och det enorma mottagandet av Öviksborna vid den nybyggda arenan. Magiskt är ordet. Ett annat magiskt tillfälle var när ett av mina favoritband bland svenska artister, Kent, spelade på Fjällräven Center 2008. Vilken kväll de bjöd oss Öviksbor på. Här kommer avslutningslåten på deras senaste och tyvärr också den sista plattan. Sista eftersom de har valt att splittra bandet efter en avslutningsturné de ger sig ut på nu till hösten. Och ni har väl köpt biljetter till spelningen i arenan. Det kommer nämligen tillbaka till Övik den 13 oktober. Fru Ann och jag kommer naturligtvis att vara på plats. Kent med den sista sången. Thank you. tal om hockey. Mitt absolut första minne av live-hockey var när jag på sent 60-tal fick följa med pappa på en hemmamatch i legendariska Kempehallen. Pappa hade ett säsongskort och jag fick sitta i hans knä och se matchen. Kommer aldrig att glömma känslan av att kliva in i denna kokande hockeylada. Publikjublet, ljuset och de klara färgerna. Det var där och då som det stora intresset för ishockey som jag fortfarande har skapades. Började spela i Modo AIK och höll på till 14-15 års åldern. Då jag insåg att jag inte hade den talang som faktiskt behövdes även på den tiden. Som fotograf har jag följt Modo på nära håll under mängder av år. Vilket naturligtvis för en hockeynörd som jag varit hur skoj som helst. Roligast är nog att följa lovande ungdomar i deras karriär. Som ibland går hela vägen och slutar som etablerade spelare i världens bästa liga NHL. Svårt att inte nämna den största av dem alla, Peter Forsberg. Har en kul bild från Modocupen 1989 där en blyg Foppa som 15-åring får en NHL-tröja av dåvarande ordförande Erik Hörnell sedan han utnämnts till kuppens mest värdefulla spelare. Efter den dagen har Peter fått vänja sig att stå i rampljuset och det är han verkligen värd. Vilken lirare! Var för övrigt över till Denver tidigare år och var med när Colorado Avalanche firade 20 år som klubb. Matcherna spelades utomhus i deras baseballarena och på läktarna satt över 55 000 människor. Otroligt läckert. I NHL så är vi stillbildsfotografer inte prioriterade alls. Det är tv som gäller fullt ut. Vi får inte komma in i omklädningsrummet efter matchen och endast ett handfull plåtare får sitta bredvid sargen. Och till den exklusiva skaran räknas verkligen inte en sketen fotograf från isbjörnarnas land Sverige. Med på den resan var Hasse Taver, samma Taver som var med 26 år tidigare när Modo spelade en direkt avgörande kvalmatch om att få ett förnyat kontrakt till elitserien, som högsta serien hette då. Motståndare var Rögle och det blev en riktig rysare. Modo var tvungna att vinna, eller åtminstone ta en poäng beroende på vad som hände i matchen Björklöven-Vita Hästen. Efter en period ledde Rögle med 4-1. Ett resultat som innebar att Vita Hästen var i elitserien och Modo degraderade. Men det vände. Tredje perioden blev magisk för Modo. Lars Byström reducerade till 2-4 och Kent Land satte trean. Efter 17-08 kom kvittering till 4-4 genom Ove Pettersson och Modo var klara för ännu en säsong i högsta ligan. Så jag kastade mig över sargen efter slutsignalen och möttes av ingenting. Inte ett jubel eller en enda kastad klubba. Då kom jag på att det skulle ju bli förlängning eftersom det stod 4-4. Skamsen tog jag mig tillbaka till fotobåset. Men 2-15 in på sadden avgjorde sedan Kent Lands. Och då kom det stora jublet. På tal om hockey så finns det ju ett otroligt engagemang kring den idrotten. Speciellt här i Örnsköldsvik. Många spelare är och har varit hjältar i sin hemstad och även i många andra länder. De riktiga hjältarna tycker jag är det som ställer upp år efter år i välgörenhetslaget Icebreakers. Hockeyproffsens stiftelse har nu delat ut närmare 11 miljoner i rena pengar som stipendier, resor, upplevelser, leksaker och annat till sjuka och handikappade barn och ungdomar på de 13 år man hållit på. Stort och viktigt. Har haft förmånen att kunna hjälpa till under dessa år med det jag är hyfsat bra på, att ta bilder. Jag följer med laget och lever med dessa superkillar nästan dygnet runt i några dagar. Och det är lika roligt varje år att se vilken glädje dessa idoler sprider. Och varje år konstaterar jag återigen att alla, och då menar jag verkligen alla, är sådana fantastiska människor, varma och generösa. För Foppa, Macke, Hedman, Sedinarna och alla andra grymma killar från vår stad som gjort och gör succé i NHL spelar jag här Peace med Linköpingsbandet och Grammy Award-vinnarna Ghost. We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom. Insurrection, he's spite, he's the force that made me be. He is nostro disparte, nostra amate. He is. Ibland händer det att det blir lite killsnack om ditt och datt, speciellt när det är några öl eller så inblandade. Det var ju många år sedan nu så att, men ja. Ja, i alla fall så händer det att det skulle skrytas en om det ena och en om det andra. Och alla inblandade hade väl en mer eller mindre osannolik eller häftigt minne att skryta med. Jag tänkte väl att det var lite fånigt att hålla på så där, men samtidigt är det ju en form av bekräftelse att prata om saker som hänt än i livet. Jag valde ofta mellan att ta upp det tandemhopp som jag tillsammans med nära vännen Jimmy Näslund genomförde från 3000 meter i Sundsvall. Som för övrigt slutade med en liten krasch som innebar att jag hade ont i svanskotan massor av år efteråt. Eller att jag haft rabies. Eller ja, haft och haft. Det vet jag ju egentligen inte eftersom jag behandlades mot sjukdomen och då går det inte att se om man haft det eller inte. Det var i alla fall under en resa med familjen i Marocko som jag under en lunch råkade kliva en herrelös katt som låg under min stol på svansen. Den blev naturligtvis rädd och arg, med all rätt, och försvarade sig med att hugga mig i vaden med 4 sylvassa tänder. Blodet sprutade ur de djupa såren och det blev att besöka läkare. Väl hemma tog jag kontakt med vårdcentralen och efter en del ringande konstaterade läkaren att jag mycket väl kunde ha blivit smittad av rabies. Och nu hade jag att välja på att inte tro att jag var smittad eller att jag var det. Om jag valde att tro att jag hade drabbats så var jag tvungen att direkt ta mig till sjukhuset i Sundsvall för att omgående börja behandlingen. Eller om jag inte trodde att katten var rabiessmittad kunde jag bara ta det lugnt. Men, sa jag, om jag nu tror att jag inte smittades men att det så småningom visas att jag verkligen blev smittad, vad händer då, frågade jag läkaren. Ja, då dör du, var hans svar. Gissa om att jag slängde mig i bilen och åkte till Sundsvall. Eller oftast blev det storyn att jag faktiskt suttit med självaste Lemmy i hårdrocksgruppen Motorhead, surrat och delat på en, vad jag minns, hyfsat stark grogg. Det var 1985 och gruppen skulle uppträda i Kempehallen. Jag jobbade åt ÖA på den tiden och jag och reportern Stefan Koskinen skulle göra knäcket med den legendariska gruppen. Vi hade fått en intervjutid i deras loge, det vill säga ett omklädningsrum i Kempis. som var flera timmar innan konserten. Det var där vi hade en trevlig stund med bandet som laddade upp med diverse drycker. Ja, ska jag vara ärlig så var det nog inte så mycket dela utan mera pliktskyldigt smutta på lite av drycken. Men faktum kvarstår att jag och Lemmy drack ur samma glas den eftermiddagen. Senare på kvällen var det dags för en konserten som fick bevakas dessa tre första låtar som vanligt. En galen, riktigt ljudlig sak som få som var där sen ska glömma. För mig var det träffen i logen som var grejen, som jag kommer att komma ihåg. Från mötet med den sedan ett halvår tillbaka avlidne Lemmy Kilmister. Spelar nu en av de kändaste och även kortaste låtar jag hittade med Motorhead för er. Korta så ni som inte riktigt gillar den här typen av musik inte stänger av radion redan nu. Den heter Ace of Spades, håll till godo och skruva upp volymen. Det får räcka nu, tack Lemmy. Som tur är har jag träffat en på många sätt underbar fru i min namn. Ett av våra gemensamma intressen förutom våra älskade ungdomar Julia och Ludvig är att resa. Genom åren har det blivit många härliga resor till fantastiska platser och upplevelser. Som fotograf är det en blandad känsla tycker jag att resa med kamera. Samtidigt som det ofta uppenbarar sig mängder av motiv vart man än vänder sig så är det ju faktiskt mitt jobb att ta bilder. Och det som många anser vara det roligaste på en semester, att plåta, blir för mig ett sätt att fortsätta mitt jobb, om ni förstår vad jag menar. Men det är ju klart att jag tar bilder på våra resor, men inte så frekvent om vi hamnar på någon traditionell solsemester. Utan det behövs ju lite äventyr eller vackra miljöer för att jag ska tända till. Ett av de häftigaste ställen jag vet, som det inte finns en chans att jag inte tar med kameran till, är ju The Big Apple, New York. För ett par år sedan var vi där hela familjen och eftersom det var första gången för våra ungdomar så gjorde vi det till en riktig turistresa. Mer än en vecka var vi där och varje dag hade vi inplanerade turistmål att besöka. Vart man än vänder näsan så finns motiven framför dig. Det är bara att ladda kameran med stora minneskort. Jag hade faktiskt tagit med två bra kompaktkameror till Julia och Ludvig för att det skulle få fota lite mer professionellt. Men det visade sig när vi kom hem igen att det inte hade använt så mycket. Inte alls faktiskt. Det är som sagt mobilen som är den nya kameran för dagens ungdomar. Och missa för allt i världen inte att åka upp i Empire State Building. Ett tips är att planera in besöket så att ni kommer upp medan solen är uppe och att ni hänger där uppe tills solen går ner. Staden förändras enormt nedanför er och bilderna ni knäpper kommer att bli så mycket bättre i mörker. Ta gärna med ett stativ om ni orkar så blir bilderna ännu bättre. En annan resa, en annan del av världen, där kameran var en naturlig följeslagare var i Australien. Jag och min blivande fru var bjudna på bröllop i Sydney och passade naturligtvis på att se oss omkring i landet när vi ändå hade rest så långt. Kommer aldrig att glömma när våra bekanta hämtade oss på flygplatsen och körde oss direkt till en park där man hade en perfekt vy över operahuset och Harbour Bridge. Det var tidig morgon och solen höll precis på att gå upp. Det var så grymt vackert. Sedan ägnade vi en månad att försöka fånga en vild känguru på bild, men det misslyckades faktiskt. Däremot lyckades vi förlova oss snorklande i Stora barriärrevet, med ringarna i snören runt halsen och med en engångskamera som tål att dykas med för att kunna dokumentera det hela. Vilket fantastiskt land! Dit vill vi naturligtvis återvända någon gång, och det är det massor av ställen vi varit på som man vill göra. Snorkelöarna i Thailand och Egypten, barerna i Havanna, marknaden i Marrakesh, broarna i Prag, Barcelonas Parc Güell, med flera. Vid en flygning blev det lite struligt för Nordström. Jag var på ett jobb i England för att plåta fotboll och skulle flyga mellan London och Newcastle. Det var 1991 och Gulfkriget pågick för fullt, så säkerhetskontrollen var hur noga som helst. Varje kamera skulle testas att den fungerade och varje objektiv tittades igenom för att se att den inte innehöll något skumt. Till och med freestylebandspelaren kollade så att den gick runt. Nåväl, det där var inga problem. Men det blev det lite senare när jag och alla andra satt på sina platser på planet. Det var hög tid att sätta planet i rullning, men det dröjde. Och till slut ropade en flygvärdinna i högtalaren att Mr. Håkan Nordström skulle ge sig till känna. Sagt och gjort, plingade i klockan och hon kom fram och ville att jag skulle följa med. Väl framme i planets utgång fanns två grova securityvakter som tog mig ut ur planet. De pekade på en för mig bekant resväska som stod ensam mitt ute på backen med betryggande avstånd till alla planer runt om. Något levde om i min väska, sa det, och nu ville de att jag skulle gå fram till väskan, öppna den och visa vad det var för något. Skumt! Vad var det som hände? Hade någon placerat en bomb i min väska eller? Mot väskan. Först gick jag med dessa två killar precis bakom och väl framme visade sig att det var min laddningsbara rakapparat som hade startat. Så var den som gav ifrån sig ett ljud som personalen reagerade på. Pinsamt, då det var jag som uppehöll planet från att flyga iväg. Dessutom satt jag nästan längst bak i planet, så det blev en lite jobbig promenad genom planet med många arga blickar. Då är det lugnare på Ulvön, Bottenhavets pärla. I fjol blev vårt drömsommarboende till salu. En skylt från ERA stod placerad vid Ulve Hamngata 132. En sommardag när sjuans chefredaktör och sedan många år en profil på Ulvön, Ulf Boeklund och jag passerade under ett, citat, jobbigt uppdrag på ön. Alla tankar på att hitta bra vinklar till uppdraget vi skulle utföra försvann och all koncentration föll tillbaka på att det var det enda sommarhus som vi överhuvudtaget hade tittat på nu plötsligt var till salu. Det ena gav det andra, så nu misstänker jag att det kommer bli många år som vi drar ner på resandet och istället ägnar all fokus på vårt nya drömställe. Och för övrigt föreslaget för sonen, som lämpligt nog heter Ludvig, att vi ska sätta upp en skylt vid grinden att, citat, här bor Ludvig Nordström med familj. Ja, ni vet ju att det var Ludvig Lubbe Nordström som myntade uttrycket Bottenhavets pärla i en av hans böcker. Men det föll inte i god jord och jag kan till viss del förstå en 16-åring i det. Min timma börjar ta slut och jag vill tacka killen som varit min ljudtekniker idag, P.O. Hedin på Samsung. Stort tack, P.O. Och just det, jag lovade ju i min annons att jag skulle avslöja lite smaskigt skvaller, men känner att jag får vänta. Har ju trots allt ett antal år kvar i yrket och vill ju inte göra mig ovän med någon. Tack för att du har lyssnat. Det har varit skoj att dela med mig lite av mitt liv och jag önskar dig till slut tillsammans med gruppen YouTube en riktigt beautiful day. Thank you.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.